Hur högt kan räntan gå? Kan man få 8% i boräntor i Sverige? Och vad händer med bopriserna då?
Alltså jag tror, jag skulle inte förutspå att det händer, eller när det händer. Men jag tror helt klart att det kan hända. Helt klart.
Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Syding.
Och jag som är Sundström.
Vi fortsätter höstens serie med att prata om New World Order. Alltså den här idén om att vi kanske nu de kommande 10-20 åren går igenom en oerhört viktig omställning från den gamla världsordningen till den nya världsordningen. Det här beskrivs också i teorin Fourth Turning, som talar om att gamla institutioner, gamla samarbete, gammal geopolitisk ordning byts ut ungefär var 80-90 år. Och det är dags nu igen, och det beror då bland annat på att vi har den här stigande stormakten i form av framförallt Kina, och en kanske fallande stormakt i form av USA. Så vi försöker passa in viktiga makrotrender i det här ramverket, och idag så ska vi prata om bostadspriser och den här stora omställningen av samhället till elektrifiering, att använda mindre och mindre fossila bränslen och mer batteridrivna maskiner.
Ja, för att göra en liten jämförelse till föregående avsnitt om uran där, då var vi ju inne, speciellt du Micke, var inne mycket på att uran är några år framåt. Så då är det liksom, det är inte lika akut som saker som olja och liknande. Men det är några år framåt, så då kanske inte folk bryr sig om det lika mycket liksom. Och då skulle jag säga att elektrifieringen är väldigt många år framåt och mycket mindre akut än till exempel uran. Däremot så fastigheter och KPI-siffror och högre inflation och bostadsmarknaden, det är väldigt relevant nu och påverkar många, och det är mer akut.
Vi kommer in på det, tycker jag, i andra halvan av avsnittet, för elektrifieringen och hur man hanterar råvaruförsörjningen för alla dessa batterifabriker till exempel, det ansluter till inflation inte minst, och inflation och räntor är de viktigaste faktorerna för bopriser. Jag ska börja med lite kul statistik. Jag hittade en graf på amerikanska huspriser från 1880 till 2020. Och då har de stått helt stilla i 140 år. Dock så är det här huspriser delat med guldpriset. Det svänger.
Du har kunnat utbyta ditt hus mot lika mycket guld.
Ja, det är ett hus nu kostar lika många gram guld som det gjorde 1880. Jag vet inte riktigt vad man ska säga att det här säger egentligen. Om det säger någonting om guld eller om det säger någonting om bopriser. Men på ett sätt så skulle man kunna säga att det här betyder ju egentligen bara att det är fiatpengarna som har ett problem, medan huspriser har faktiskt i grund och botten inte förändrats alls.
Ja, sen en sak, om man kollar på den här grafen här som jag gör, då kan man säga att ja, det du säger, det stämmer att det har varit lika mycket guld då för 140 år sedan som det är nu. Men under tiden så har det haft långa svängningar där faktiskt, till exempel om man kollar på 1980 till 2008 ungefär, då hade du att det gick ner till 50%, så då kunde du, då var ju uppenbarligen guld värt mycket mindre jämfört med huspriserna.
Ja, alltså, och priset i den här grafen, det gick ju då sen där på botten på 80-talet till toppen 2006. Det gick från 40 till 200 i index här, så att de gick ju alltså 400%, alltså femfaldigades på den här perioden relativt guld. Mm. Så under vissa perioder så kan huspriserna bli 5 gånger så dyra relativt guld. Frågan är det någonting sånt vi står inför nu? Är det dags för huspriserna att kraftigt accelerera på uppsidan, eller ska de tvärtom, är det nu de ska ner i en sån där megabotten som på 80-talet?
Det tror jag är en superkomplex fråga, och jag är ju ingen expert på det här, men jag har ju läst lite, och då tror jag att det beror väldigt mycket på vilket land det handlar om. För att om du tar till exempel Kina, som har en enorm fastighetsmarknad, men den har ändå gått ner rejält sista, vad är det, typ 2-3 åren. Den har verkligen gått ner mycket, och den ser ut att gå ner mycket mer, och alla känner till det här problemet med de här överbelånade Evergrande och sådär. Som ett exempel på det. Men däremot två andra exempel, det är Kanada och Sverige som har mer eller mindre klarat sig utan någon större prisvacka under 2008 då många fastighetsmarknader kraschade rejält och det blev en slags reset. Men det har inte blivit så mycket i Sverige och Kanada, speciellt Kanada. Kanada ser ut att ha den största fastighetsbubblan typ i världen. De gick ner pyttelite 2008. Sen det så har du fått en årlig avkastning om du hade gått in då på över 20% fram till idag. Det ska du inte kunna få på fastigheter liksom.
När det gäller privatbostäder så är det så. Alla måste bo någonstans. Vi kan inte vara hemlösa. Det betyder att om man har råd, om man får fram pengarna till sitt boende, så då, ja, men då ser man till att fixa ett boende. Alltså det är det sista man ger upp på, det är sitt boende. Så om det går att få fram pengarna, om kalkylen går att få ihop från ett samhällsperspektiv, så kommer priserna liksom hamna där man har råd. En viktig faktor här då, det är hur kommer myndigheterna bete sig nu med sin räntepolitik? Alltså hur högt kan man höja räntan? För den här veckan, vi spelar in det här den 26 augusti 2022. Idag så pratade Fed-chefen Powell på Jackson Hole. Han var ganska hawkish. Han sa att konsumenter får vara beredda på att det här kommer vara jobbigt. Det kommer svida. Men vi måste hålla nere tillväxten för att se till att bekämpa inflationen. Vi är beredda att ta svag ekonomisk tillväxt. Alltså i grunden, mellan raderna så säger han, vi är beredda att ta att det blir en recession eller en ekonomisk tillbakagång. För att det är så viktigt att inte släppa iväg inflationen på det sättet som man gjorde på 70-talet. Här säger Fed-chefen, och det säger också ECB-ledamöter, sa också idag, var ute och pratade om just att och Riksbanken också, vi måste vara beredda på en ekonomisk tillbakagång. Alltså vi tar det, för det är mycket viktigare nu att få inflationen under kontroll. För när den väl eskalerar iväg, då är den svår att stoppa. Så det här är ändå vad de viktigaste beslutsfattarna säger om det här. Så jag tror att de menar allvar. Jag tror att vi kommer få se att de fullföljer sina räntehöjningscykler ända tills någonting knäcker. Frågan är, var knäcker det? Hur högt kan räntan gå? Kan man få 8%-iga boräntor i Sverige? Och vad händer med bopriserna då?
Alltså jag skulle inte förutspå att det händer eller när det händer, men jag tror helt klart att det kan hända. Helt klart. Det finns en stor sannolikhet för det liksom. Kanske i några år. Men på tal om det du säger med hur länge klarar de att höja räntorna utan att någonting går sönder. Och då, du var inne på det förut med det här, att som du bara föreslog, att tänk om oljepriser skulle stiga 100% till och med 6 månader till eller någonting. Skulle de kunna klara, och det är ju högre energikostnader, vilket gör att det blir allt kostar mer i samhället. Klarar man då samtidigt att höja räntorna? Det kommer krossa medelklassen.
Ja, det är många saker som knyter an till varandra här, och vi har flera olika regioner som alla, det är som att det är massa elefanter som dansar i ett ganska litet rum, och det man försöker göra det är se till att just min ekonomi ska vara, ha en stark position när man väl ska komma in i den nya världsordningen. Så någonstans på vägen så kommer man mer eller mindre metaforiskt sätta sig ner och förhandla om den nya världsordningen. Och då vill inte minst Ryssland och även Mellanöstern, de vill känna att de har fått ut värdet från sina oljetillgångar. Kina kanske vill ha fått ut värdet av sin dominans över både grafit och rare earth elements, det vill säga alltså batterimetallerna som vi ska komma in på om ett tag. Och USA vill känna att de har fått ut någonting av att faktiskt ha reservvalutan och i grunden kontrollera väldigt stora delar av världshandeln. Men om vi då börjar med de här katastrofala besluten med till exempel kärnkraft, som då har lett fram till att Ryssland har en så stark ställning inom naturgas och kan sätta press på Tyskland. Det här leder till friktion i hela systemet för handel med kolväten, alltså både olja och naturgas. Tyskland kan till exempel inte ens ersätta sin naturgas från pipelines från Ryssland med naturgas från LNG-båtar, för man har noll LNG-terminaler. Så istället måste någon annan ta emot naturgasen med en LNG-terminal och sen skeppa den här på lastbilar till Tyskland. Det är både farligt och ineffektivt och ligger bland annat bakom det här vi har pratat om, att de har 10 gånger så höga priser i elnätet.
Och kan ställa till det, eller i alla fall öka sannolikheten för att det ställer till det med supply chains. Mm. Introducera bara en extra osannolik, eller vill säga, en onödig faktor liksom.
Mm. Men för att svara på frågan då, kan man, vill man, vågar man höja eller hålla räntan hög när oljepriset är högt? Ja, alltså jag tror att man kommer vara tvungen. Även om oljepriset då funkar som en skatt på allting annat och därmed håller tillbaka konsumtionen och därmed gör att man behöver kanske lite mindre höga räntor i någon mening för att hålla tillbaka ekonomin och inflationen, så det är också samtidigt så äter sig energipriset in i andra priser och skapar en förväntan om högre priser. Så det både utgör en skatt på realtillväxten men också en boost på själva priserna och inflationsförväntningarna. Ja, om jag bara ska höfta så skulle jag säga att de två faktorerna tar ut varandra ungefär, och därmed så är man kvar i att man måste höja räntan ganska mycket för att sätta stopp för den inflationsimpuls som vi redan har. Så det är lite långt svar, men det korta svaret är ja. Jag tror att man kommer, inte bara kommer, utan kommer tvingas att höja räntorna mycket även om oljepriset sticker iväg rejält i vinter.
Okej, men då är det två saker jag kommer att tänka på. Först och främst, varför, om de vet att det blir svårt för andra, eller för större delen av ekonomin liksom, varför väntar de inte 6 månader kanske? Det tror jag de gör, att de backar på sitt beslut och, givet att det blir en farlig situation med för höga oljepriser och så liknande. Så att de kanske väntar med att höja i 6 månader och sen gör de det. Det är första grejen. Och sen den andra saken, det är att alltså USA har inga, och Nordamerika har inga stora problem alls när det kommer till energi. För de är självförsörjande mer eller mindre och kommer vara det väldigt många år framåt. Det här problemet är inte isolerat till västvärlden, men det är till stor del isolerat till vissa delar av Europa och vissa delar av Asien. I nuläget kan bli värre framöver, men i nuläget. Och så det är ena saken. Nordamerika påverkas inte alls av det här. Så det är mer eller mindre en fråga hur mycket de bryr sig om oss och hur mycket de tror att det kommer påverka dem som handelspartner, så att de kan importera och exportera mindre och sådär. Men den andra grejen är att Fed, alltså alla centralbanker följer ju Fed, mer eller mindre. Men de måste väl inte nödvändigtvis göra det. Så om de fortsätter följa Fed och Fed gör vad som är bäst för USA, då finns det ju någon gräns där då de helt enkelt måste, i EU till exempel, säga att nej, men vi klarar inte av att höja räntorna medan ni gör det, så då på något sätt så bryter vi här.
Ja, nu har ju EU har problemet att räntan är noll. Och en neutral ränta är antagligen åtminstone några procent upp. Så man måste ta sig dit för att ha lite torrt krut till nästa räntesänkningscykel. Jag tror att det är så man ser på det i alla fall. Så nästan vad som än händer med andra variabler så måste man se till att få upp den där räntan så länge inflationssiffrorna är höga. Man får också tänka på att det här är akademiker. De sitter där och har ingen alls känsla för vad som händer i den riktiga ekonomin, utan de sitter med sina statistiktabeller. Och det tror jag gör att så länge inflationssiffrorna i Europa är här uppe på 8-10% så är man tvungen att hålla på och höja räntan. Och som redan nu så pratar ECB-ledamöter om att vi ska nog fundera över att höja med 75 punkter på nästa möte. Jag tror Europas möte är 8 september tror jag. Så det är väl ungefär när det här avsnittet publiceras, kan jag tänka mig.
Ja, men fortfarande, det här är ju 75 punkter, det är ju ingenting liksom, jämfört med vad inflationen ligger på.
Nej,
så att om Fed faktiskt blir seriösa och säger att ja, nu tar vi ju hårdhandskarna, det är då jag menar liksom.
Nej, men, och det är inte det jag pratar om. Jag menar att Fed kommer ligga kvar på sin planerade bana. De höjer med 50 eller 75 nu och sen höjer de 50 till och 50 till och 50 till. Någonting sånt. Och Europa gör någonting liknande. Nästa möte, de alla tror ska vara 50, då kanske de höjer höjer 75 istället för att liksom ligga lite före kurvan. Kanske kan det också, alltså ju tidigare du höjer, desto mer så kanske du faktiskt motverkar en oljepanik. För om du redan har bromsat ekonomin, då blir efterfrågan lite lägre också. Och därmed så blir pressen uppåt på oljepriset lite mindre. En komplicerande faktor är att det är globala oljepriser. Även om det är brist i Europa men inte i USA, så kommer alltså marknadspriset, det kommer vara ett visst. Så ja, det är lite transportkostnader också, men de är ganska låga. Ja, i alla fall inledningsvis. Sen kanske om det blir riktig brist i Europa, ja men då kanske det blir $10-15 i skillnad mellan leverans i USA och leverans i Europa på grund av att det är brist på båtar. Men även det är ganska lätthanterligt i sammanhanget. Vi pratar att priserna ska vara $150-200 fatet. Så vad det skulle kunna göra, det är att USA får en riktig ekonomisk boost av det här. För att de faktiskt kan exportera lite olja, eller i alla fall vara oljeneutrala.
Ja, de kommer i alla fall inte drabbas negativt som resten, eller stora delar av det.
Men det gör i sin tur att de har ännu mer kraft att höja räntan.
Ja, det är ju det jag menar.
Då
kommer det någon, behöver inte hända nu på 6 månader, men någon gång så kommer det ett tillfälle då de, om de nu vill höja mycket för att faktiskt på riktigt vara jätteaggressiva mot inflationen, då kan de göra det, men det kan inte vi göra här.
Och det som faller ur det här, det är att vi får en stark dollar, vilket är en väldigt stark förhandlingsmarker inför New World Order. Du får också ett USA som har torrt krut i form av en hög ränta som man kan sänka från om man skulle behöva sen längre fram för att stimulera inför presidentvalet till exempel. När vi pratar om elefanter som dansar inför New World Order, så börjar faktiskt USA ser väldigt mycket ut som den minst smutsiga skjortan i tvättkorgen igen. Men tillbaka till, innan vi går in på batterimetaller, så tillbaka till bopriser i Sverige. Jag har varit ute på Twitter och sagt att jag tror att de kommer dubblas innan det här årtiondet är slut. Men jag har också sagt att jag tror att vi ska ner ungefär 25% från toppen, och att det kanske tar cirka 18 månader. Det betyder i praktiken att jag tror att bopriserna, eller lägenhetspriserna i Stockholm kommer bottna ur någonstans på 80 000 kronor per kvadratmeter i Stockholm City i slutet av 2023. Om jag tror att börsen bottnar, för det sa jag inte innan, men jag skulle nästan satsa på att börsen bottnar någonstans i maj 2023, om man ska vara riktigt precis. Mm-hmm. Men som jag sagt innan också, jag skulle hellre köpa på dips i välvalda bolag på min shortlist som jag har tagit fram med finanskursens metoder. Skulle jag göra hela 2023. Så tror jag att lägenhetspriser bottnar kanske i augusti 2023, för det brukar vara augusti som är den sämsta månaden. Det är fortfarande sommarmånad, folk är inte tillbaka, det är låga volymer. Man har inte hunnit få upp optimismen inför andra halvåret, och om vi då har sett recessionen, högre räntor, ihållande hög inflation, då skulle negativismen vara som störst kanske för svenska bopriser. Men sen därifrån så tror jag att vi får se stimulanser komma tillbaka, och då är realtillgångar som bostäder, det är en av de sakerna som har förutsättningar att gå riktigt starkt. För det är någonting man måste ha. Så om lönen räcker till och politikerna därifrån börjar sänka räntorna, då är det en liksom tillräcklig stimulans för att pressa upp bopriserna igen. Men ska vi hoppa från, vi kommer få all anledning att komma tillbaka till bopriser i takt med att vi ser hur de utvecklas. Alltså just nu är de väldigt svaga. Jag tror att vi är ner mer än 10%, kanske nästan 15% redan från toppen i Stockholm. 10% i alla fall. Vi fick faktiskt en upptick här senaste månaden på 1,4%. Men hur som helst. I takt med att siffrorna kommer in månad efter månad så kommenterar vi dem och sätter dem i perspektivet med New World Order. Men nu till batterimetaller.
Ja, det man brukar väl säga, är det 2050 som är liksom året som de flesta brukar använda som referenspunkt för att världen ska vara elektrifierad och så vidare. Är det det? Eller är det 2040?
Ja, jag vet inte. Jag skulle nog säga 2050. Det finns ju massa olika datum för olika länder för deras till exempel bilparker. Men innan 2050 så är inte de stora ekonomierna klara.
Ja, men det är många som har varit extremt överoptimistiska när det kommer till hela den här dels ESG-tänket och ESG-vågen och också det här med att elektrifiera samhället med elbilar och andra saker och övergång till vindkraft och solkraft och sådär. Och då behövs det ju för att bygga de här grejerna. Ja, för det behövs ju olika sorts batterimetaller som litium, nickel, kobalt, zink, koppar och sådär för bilbatterierna då. Sen behövs det för de här vindkraftverken en massa råvaror, jag vet inte exakt vilka. Och sen för solpaneler, då behövs det ju en massa till exempel kol och annat som de bygger när de bränner det i sina stora fabriker i Kina. Så egentligen, solkraft tänker man är bra för miljön, men egentligen typ mycket, mycket sämre för miljön än det är bra på, åtminstone om man inte tänker på typ så här 100 års sikt. För att det skapas på ett så smutsigt sätt i Kina.
Ja, precis. Det här går att göra på ett bättre sätt i västvärlden. Skulle gå att göra mycket, mycket bättre i Sverige till exempel, men då måste ju politikerna komma till skott och faktiskt godkänna nya gruvor.
Men då, vad är vanadium är till för nu igen?
Vad?
Vanadium.
Det vet jag faktiskt inte. Ur perspektivet New World Order så har vi frågan om deglobalisering där varje land blir mer och mer fokuserat på sin egen vinning. Men det är inte längre så att man litar inte längre på andra länder och man vågar inte köra just-in-time-leveranskedjor utan man kör just-in-case istället. Det vill säga man bygger upp redundans, man ser till att ta hem det till sin hemmarknad. Alla de här sakerna, det är ineffektivitet och friktion, vilket i sin tur gör att allting blir ännu dyrare att tillverka. Alltså fram till nu så har man kunnat få grafit och rare earth elements relativt billigt från Kina för att de har varit beredda att ta miljökostnaden. Men även Kina börjar bli tveksamma till att framställa de här så pass smutsigt. Samtidigt som, och därmed så blir det dyrare att ta fram dem, samtidigt som resten av världen börjar inse att men vi vill helst kunna producera det här lokalt. Och då har både Europa och USA nya liksom politiska strömningar som säger att det här ska vara lokalt producerat och sourcat inom jag tror det är ungefär 2030 som man pratar om. Och det skulle till exempel gå om man startade Leading Edge Materials norra kärr för Rare Earth Elements, då kommer man väldigt långt för hela Europa. Och USA har något liknande på gång. Samma sak med grafit. Idag så står Kina för 90-100% av den raffinerade batterigrafiten i världen. Men det finns grafitfyndigheter och det finns sätt att tillverka andra anodmaterial till batterier. Men det gäller ju då att politikerna kommer på plats. Plus också att även om det kan göras renare för miljön så blir det i många fall ändå dyrare än det sättet som Kina har gjort det på. Så det här är återigen, det är elefanterna som dansar inför New World Order. Och en av effekterna av det är att elektrifieringen kommer bli dyrare. Så den kommer i sig vara inflationsdrivande. Dels för att man ska använda så oerhört mycket material. Just nu så byggs det 150 batterifabriker, alltså motsvarande sådana gigafactories som Tesla har. 150 stycken. Och vara 50 i Europa, ungefär 50-60 stycken. Och de här kommer driva en efterfrågan om mellan 5 och 10 år på de ingående olika materialen som är så hög att man faktiskt i dagsläget inte vet hur man ska få fram allt det materialet. Det innebär att vi i slutet av det här decenniet kommer få se väldigt stora prisökningar på alla de ingående materialen. Så det här är inflationsdrivande på flera olika plan. Alltså både deglobaliseringen men också att man försöker göra det så fruktansvärt fort.
Ja, det för att förenkla lite så antingen kommer man behöva fortsätta mer eller mindre ge hela den där marknaden till Kina Och det kommer vara väldigt miljövänligt. Och det kommer också vara de som tjänar väldigt mycket på det. Vilket inte är sannolikt om världen fortsätter gå mot nationalism snarare än globalisering. Och sen den andra saken, det är att det kommer behövas enormt mycket gruvor som inte redan finns eller ens finns tillstånd till i Europa och Norden.
Och det här är precis lika märkligt som när vi pratar om uran. Så är det att potentiella fyndigheter av till exempel sällsynta jordartsmetaller av den tunga varianten som Leading Edge Materials har, eller anodmaterial, alltså fin grafit som också Leading Edge Materials har, att de ändå inte överhuvudtaget värderas upp. Trots att själva efterfrågan är i det närmaste oundviklig, men visst, jag förstår, väldigt många steg kvar på vägen. De ska finansieras, de ska ges tillstånd, inte minst av myndigheter, och sen ska man också på riktigt göra själva prospekteringen på allvar så att man faktiskt ser hur mycket finns det, vad är det för kvalitet på den, kan vi få upp den till de kostnader som vi har trott. Och det är många år bort innan man kommer dit. Det är 5-10 år bort innan liksom man är i full produktion, även om man börjar få tillstånden nu. Så visst, jag förstår att marknaden inte är redo att göra det. Särskilt inte om vi nu står inför en period med recession och höga räntor. Då är det sista man vill är prisa upp såna här långsiktiga och idag cashflow-negativa projekt.
Ja, men det är liksom hela det här med elektrifieringen och ESG och sådär, det är en fin tanke. Men det är liksom, det är nice to have but not necessary förrän om väldigt lång tid när det faktiskt gör en skillnad och det faktiskt lyckas, ja, att man lyckas ha en stor del av ett lands energimix i förnyelsebar energi som inte är vatten och kärnkraft. Det är vatten och kärnkraft som står för allt när det kommer till förnyelsebar energi närmaste 20 åren. Och alla som tror något annat, de har inte läst på liksom.
Det är i alla fall det mest pålitliga och snabbast utbyggbara och som vi vet precis vad det är vi pratar om. Det är dessutom så att det fyller behovet av att det är en baskraft där man kan kontrollera produktionen. Det kan man ju inte med de förnyelsebara. De skulle istället då kräva enorm utbyggnad av lagringslösningar. Men även om det finns massor med företag som jobbar med olika typer av lagringslösningar så skulle det i sin tur vara extremt resurskrävande att bygga ut storskalig energilagring. Och då är det istället enklare att gå direkt på det du vill ha. Du vill ha energiproduktion, du vill att den ska vara hållbar. Ja, då är det i princip small and modular nuclear reactors som gäller inom överskådlig tid. Låt oss säga 10 år.
Ja, jag håller med. Men tillbaka till batterimetaller. Då är det intressant för så här, ja som du säger, det är en massa, jag vet inte exakt hur mycket kapital som redan ligger där eller projekt och batterifabriker och allt möjligt som byggs inom det där. Alternativt vad de kanske vill planera att bygga men sen kanske inte genomför. Jag vet inte riktigt det där. Men det är i alla fall extremt stora politiska satsningar från stora delar av världen, inte minst västvärlden, på det där på lång sikt. Men då tror jag, eller jag tror inte helt säker, men det skulle inte förvåna mig om man helt enkelt får säga nu närmaste 5-10 åren att nej, vi var helt enkelt irrationella och fick helt fel med vår storsatsning på det här med förnyelsebar energi och elektrifiering av samhället. Nu har vi inte råd med det för att det är för dyrt med kol, olja och allt annat plus högre räntor. Så då måste vi vänta med det här kanske 5-10 år och sen gå tillbaka till det. Jämfört med att den här storsatsningen som varit i väldigt många år i rad nu på allt det där. Men den trenden, det skulle inte förvåna mig om det bryts, tycker jag bara. Givet det som vi sa med högre energipriser och kanske även högre räntor då. Men sen, det är bara vad jag tycker. Men sen finns det finns en del smarta tänkare som typ Jeremy Grantham och Zoltan Pozsar.
På Credit Suisse.
Ja, han, makroekonomen där. Och de tror ju båda, mer eller mindre, att elektrifieringen kommer fortsätta som en megatrend och storsatsningar på politiskt håll på global nivå, men särskilt västvärlden, fram till typ 2040-2050. Och att de tror, som jag har förstått i alla fall, lite outtalat att de har satsat så mycket på det så att de kommer fortsätta till alla medel.
Jag vet inte hur mycket offentligt stöd som behövs för att hålla de här industrierna under armarna. För så jag tror att man bygger batterifabriker lönsamt helt och hållet på privat basis. Och jag tror också att man tillverkar och säljer batteridrivna bilar lönsamt från och med ungefär nu 2022-2023.
Men det är väl bara tack vare carbon credits?
Nej, men jag men det, så har det varit för Tesla. Men, och ja, carbon credits har förlängts, så att uppenbarligen är det någonting som man vill göra fortfarande från offentligt håll för att försöka få till liksom lite högre volymproduktion. Men jag tror faktiskt att man att till exempel Volkswagen eller de asiatiska tillverkarna, att de faktiskt kan tillverka elbilar och sälja dem lönsamt på marknaden. Jag tror faktiskt att det går. Men det går förstås mycket, mycket snabbare om man får miljarder dollar i offentligt stöd också. Så, och jag tror som du att går vi in i en period med ihållig inflation och svag realtillväxt och till exempel höga energipriser på grund av högre olje- och gaspriser som bland annat beror på geopolitiska spänningar, så ja, men då det blir mindre pengar över till någonting i alla fall. Och då blir det kanske till elektrifieringssatsningen, att den faktiskt i alla fall blir lidande på något sätt. Så det, jag skulle inte bli särskilt förvånad om vi hamnar där.
Ja, jag är varken för eller emot, men jag tycker att, ja, som ett exempel, uran borde komma väldigt mycket högre på prioritetslistan och också vara närmare tid. Det är liksom mitt huvudargument.
Om du är intresserad av investeringar, om du vill lära dig mer av hur man kan hantera den här komplexa materien och hålla isär olika variabler och värdera dels hur man lägger prognoser och vad riskerna är och dels hur man sedan värderar det man har gjort prognoser om, så är du högst välkommen att söka upp finanskursen.se. Vi drar igång om ungefär en månad. Det är väl planerat till sista september, men det kan eventuellt förskjutas någon vecka.
Ja, vi återkommer med exakt datum.
Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström.
Ja, vi hörs igen.
Tack.